Det här är P1, Sveriges Radio.
De minsta tänkbara frågorna på de mest udda platserna.
It is mainly about celebrating alpaca ownership.
Världens vackraste alpackor, mystiska väsen från arkiven.
En rymdvarelse våldförde sig på min grästrimmare.
Och sen en riktigt, riktigt smal motorsport.
Hur någon kan beskriva känslan av när man lyckas med en riktigt fet pull?
Man blir bara glad i hela själen, blir man bara. Det bubblar i hela magen. Det känns så jävla bra då.
Idag ägnar vi hela programmet åt världens mest nischade medier. Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till medierna. Idag ska vi ägna hela programmet åt en journalistik som kanske inte har den största men desto mer initierade läsarkretsen. Vi ska återvända till några världens mest nischade medier. Vår reporter Robin Jonsson har besökt redaktioner världen över och porträtterat medierna som ägnar sig åt de minst tänkbara frågorna. Och vi börjar i den lilla orten Väring, där ett reportage om slitstarka kedjor och dieselrök tar en högst oväntad vändning.
Nästan alla i Sverige undviker rökiga dieselmotorer, oljiga motordelar och grus som sprutar åt alla håll. Nästan alla väljer att köra runt ett hål fyllt av lera, jord och vatten om de får välja. Nästan alla tänker att det bara finns en sorts gyttja. Nästan alla.
Blandningen i den här jorden är ju alltså en komponent för att få det. Och det ska inte slira och det ska ändå dra.
Det är inte vilken gegga som helst.
Nej, 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 nej.
Det här är Lillen. Han hjälper ett gäng ungdomar att arrangera en traktortävling. Och idag har jag blivit inbjuden av tidningen Traktor Power till att tillbringa dagen här i Väring utanför Skövde. På en lerig åker berättar hängivna organisatörer om den nya traktorpulling-tävlingen som går av stapeln i sommar. Månader av planering, specialbyggda däck och slitstarka kedjor.
Egentligen kommer ju det här ifrån att min häst är mycket starkare än din häst. Och det var ju så man började med att testa då, och sen blev det traktorer. Min traktor är mycket starkare än din traktor, ja.
Så bara så att jag förstår, jag är ju lite nybörjare här. En traktorpulling är alltså två traktorer som drar åt olika håll?
Nej. Okay. En traktor kopplar, backar in till den här stora släden som du har tittat där inne på. Och då får han en grön flagg att starta och så börjar han att dra. Och släden går bara tyngre och tyngre och tyngre och tyngre.
Jag heter Erik Andersson och jobbar för tidningen Traktor Power.
Journalisten Erik Anderssons väg till Traktor Power har varit krokig. Han har kört lastbil, jobbat på bibliotek och varit på SVT. Men det är en sak som driver honom.
Det måste vara roligt. Jobbet måste vara roligt. För att man spenderar så otroligt mycket tid på jobbet. Så det, för mig har det alltid varit viktigt att ha ett kul jobb.
Tidningen Traktor Power startades 2003 av Kenneth Fransson. Och redan från början finns några nyckelord. Det ska vara dieselrök, fart på hjulen och även tilltala yngre läsare. Traktor Power skyr inte färgglada typsnitt. Stavningen får gärna amerikaniseras då och då. Ett extra utropstecken syns här och där. Äkta gjutjärnsjournalistik, som de säger själva.
Tidningen Traktor Power omfamnar det som är lite ful kultur. Det är inte det finaste, utan det får gärna vara lite fult. Det får gärna vara lite ful layout. Det får gärna vara lite töntiga uttryck.
Vad är det som är så kul med traktorpulling då?
Ja, men det är brötor och dönar lite och det, den här biten och det ryker lite och så där. Jag tycker det är roligt, vet. Det är godna, du vet. Sen ser man vad grejerna går för.
På traktorfestivalen i Väring kommer det finnas musik, traktorpulling och gardenpulling med mindre traktorer för barn. Organisatörerna visar oss en vackert inredd lada inspirerad av en amerikansk diner, full av maskiner och amerikanska bilar. Det är här en eventuell afterpullfest kommer att äga rum. Jag är inte helt säker på att jag är rätt virke för att delta.
Finns det eldrivna traktorer? Vad tycker man om sådana?
Nej, så lågt går vi inte.
Nej, det vill jag inte ha några eldrivna traktorer. Det ska ryka lite.
Tror jag, förlåt, jag petar på någon nerv här.
Nej, man ska ju aldrig säga aldrig, naturligtvis. Så är det ju. Men det är ju en del av sporten. Det är ju de här få sekunderna som det dånar och ryker till lite.
Och tidningen Tractor Power har en minst sagt trogen följarskara.
När Tractor Power kommer i brevlådan, då blir det frukost hela dagen sen.
Bidrar det liksom till lite community-känsla?
Absolut.
Men tidningen är också något av en vattendelare i traktorkretsar.
Kritiken mot Tractor Power är ofta att den är lite för flamsig, lite för tramsig. Vi har ju delar i tidningen som ska vara lite roliga, som inte liksom andas djupt allvar, utan vi har några sidor som kallas för surhåls. Party i surhålen.
Party i surhålen. Alla som har kört en traktor eller jobbat med jordbruk vet att det inte alltid går som man har tänkt sig. Ibland fastnar traktorn i gyttjan och resten av dagen tillbringas i surhålet. Och för vissa har det här blivit en sport i sig.
Det handlar väl egentligen bara om traktorer som kör fast, kan man säga. Eller råkar ut för missöden på ett eller annat sätt. Vissa älskar det, vissa är lite mer negativt inställda. Men det är en stor grej och det skickas in bilder till oss på folk som har fastnat.
Traktorernas missöden är så populära att det har blivit en hel DVD-serie av dem. Det finns Party i surhålen 1, 2, 3, 4, 5. Och under flera år sålde Tractor Power flera tusen DVD-er, bland annat i Tyskland. Schlammschlacht, som filmerna heter där, har fått kultstatus i branschen. Det anordnas stora tävlingar i surhålskörning. Hundratals skrikande åskådare står runt ett varsamt nergeggat hål för att se de bästa av de bästa försöka ta sig ur det iscensatta missödet bäst de kan. Och efteråt blir det ett obligatoriskt vinnardopp i sörjan.
En av filmerna därifrån, där man filmar den här surhålskörningen, som har lagt upp på vår YouTube-kanal, den har sett av över 11 miljoner människor. Och huvudsakligen de som kollar, det är alltså människor i andra länder, alltså i typ Indien, Pakistan, jättemånga som har kollat där, för de tycker det ser helt sjukt ut.
Erik Andersson tycker sig se en tydlig identitet och stolthet knuten till tidningens läsare.
Man kan väl ändå säga att det finns en viss syn på bonnighet. Blicken som storstaden har på bönder och bonnighet är lite nedlåtande. Och det är väl mycket det handlar om. Att man istället för att nedslås av den blicken så omfamnar man sin egen identitet.
Precis som för många tidningar försvinner en del läsare, framförallt i konkurrens med internet. Och när jag träffar Erik i mars pratar vi om hur tidningen står sig mot den digitala konkurrensen.
Jag tror absolut att det finns ett utrymme för tidskrifter. Folk vill alltid läsa och jag ser ju på mina barn att man hellre kanske bläddrar i en tidning än att man läser på en skärm.
Men trots populariteten bland läsarna och känslan av att skapa en samhörighet kring traktorer går det inte alltid som man har tänkt sig. Sen vi spelade in det här reportaget har det hänt mycket. Utan förvarning, i maj 2024 fick de anställda på Tractor Power beskedet om att moderbolaget som äger tidningen har gått i konkurs. Och att alla anställda kommer behöva sluta.
Ja, det var Joel Lamp.
Joel Sannemalm är den som har drivit tidningarna Tractor Power, Åkeri-entreprenad och Allt om gården.
De två annonsfinansierade tidningarna Allt om gården och Åkeri-entreprenad har ju gått sämre än Tractor Power.
Han började på Tractor Power år 2016 och köpte titeln av Svenska Media i september 2023.
Hade jag kunnat förutspå det så hade jag ju aldrig gett mig in i det överhuvudtaget.
Att flytta tidningen från en större organisation till ett litet bolag har medfört oväntade kostnader, vilket är en av anledningarna till att ekonomin inte har gått ihop.
Kostnader som jag kanske inte räknade med försvinner ju, liksom fördelas ut på flera titlar i ett större bolag.
Tidningen Traktor Power kommer att leva vidare i annan regi, men numren kommer att bli färre. Joel Sandemalm har alternativet att arbeta vidare som anställd på tidningen, men konkursen har drabbat honom hårt.
Men det är väl... ja. Det värsta jag har gått igenom kanske i mitt liv. Vissa skulle säkert kunna... Visst, det är lugnt. Mitt företag har gått konkurs. Jag går vidare och så rycker man på axlarna och startar man ett nytt bolag i morgon. Eller så har man liksom full fart framåt. Men det, jag är inte en sån person. Så detta har... jag vet inte. En sömnlös vår. Det är det som är så tungt för att... grunden i Traktor Power är ju glädje.
Och det är mer som har hänt sen vi spelade in det här reportaget. Jan-Åke, Lillen Karlsson, som du hörde i början.
Blandningen i den här jorden är ju alltså en komponent för att få det. Och det ska inte slira och det ska ändå dra.
Har tyvärr gått bort i en traktorolycka. Men hans smittsamma engagemang och värme lever vidare.
Och ni är alla lika intresserade?
Ja.
Ni pekade på Lillen förut och pratade om och skrattade lite. Vad var det med det då?
Ja, Lillen, han sover traktorpulling och han drömmer traktorpulling. Och vad gör han ens på traktorpulling? Det är den enda han har i huvudet nästan. Måste se så.
Stämmer det här?
Ja, det kan man nog säga. Vi far Sverige runt med min lastbil. Vi bor och vi träffar alla traktorpullingtokiga människor i Skåne och Värmland och lite överallt.
Vad är det som är så kul?
Ja, det är många som undrar, vad är det för sport ni håller på med? Vad är för... Ja, det är tokigt. Det är inga prispengar. Utan det är äran.
Glädjen och kärleken till traktorerna är det tydligaste jag tar med mig från besöket i Väring. Något som märks direkt när man träffar entusiasterna som håller ihop allt.
Är det någon som kan beskriva känslan av när man lyckas med en riktigt fet pull?
Man blir bara glad i hela själen blir man bara. Det bubblar i hela magen. Det känns så jävla bra då.
Vi lämnar Väring och beger oss till den brittiska staden Telford. Där de bästa av de bästa har samlats för årets mest prestigefyllda tävling.
Calling first at Telford at approximately, where are we, 6:30. So if you're not going to Telford, Wellington or Shrewsbury, my advice is get off the bus.
Ljudet av en tjeck busschaufför är inget ovanligt i den lilla staden Telford i centrala England. Det här ljudet är betydligt ovanligare i Telford. Jag ska vara öppen med att de journalistiska principerna i det här reportaget stundtals har blivit åsidosatta. För när jag har 600 av Storbritanniens mest prestigefulla alpackor omkring mig har jag lätt att bli distraherad.
Oh my god, they're adorable.
Så fina.
So I'm Duncan Puller and I'm the chief executive of the British Alpaca Society.
Duncan Puller är inte bara vd för den brittiska alpackaföreningen. Han är även en del av redaktionen på tidningen Alpaca Magazine. Och idag har han bjudit in mig till årets händelse inom den brittiska alpackasfären. BAS National Show. Det är här årets finaste ull ska koras. Och det finns en förhandsfavorit som det tisslas och tasslas om.
There's one that's called Bowsdown Blaze of Glory.
Superstjärnan Bowsdown Blaze of Glory. Jag ser framför mig hur en välansad alpacka med solglasögon omringad av paparazzi guidas ut ur sin transportvagn.
And that one, you know, people would in the know would recognize it and know he's a bit of a superstar. Yeah, yeah.
Alpaca Magazine har en liten redaktion där de anställda är baserade runt om i England. 4 nummer om året skickas till alla föreningens medlemmar, runt 2000 människoprenumeranter och cirka 40 000 djur.
It is mainly about celebrating alpaca ownership and pointing people to sources of information and how to do things better.
Förutom porträtt av lokala uppfödare och skötseltips har tidningen gästartiklar där ägare från olika delar av världen, som Peru eller Australien, berättar sina historier. Och tidningen fokuserar lika mycket på det visuella som på textinnehåll.
We want it to be visually appealing. So it's the picture quality and finding good quality pictures is a big part of the style of the magazine to make sure it works well.
Duncan har fullt upp både med att anordna årets mest prestigefyllda tävling och att bevaka den för alla medlemmar som inte kan närvara.
We have a report of the event, so we'll publish all the winners of the different classes and have a nice photo spread so that people who weren't here or people who were here can see themselves and re-enjoy the show later on.
Och här på mässan i Telford verkar det inte råda några tvivel om vad läsarna tycker om tidningen.
Oh no, I love it. It's really informative. And you see how, you know, especially when people write about their own alpacas and their own herds, you learn a lot about, you know, what other people are doing.
It's one of the best things to come out of the British Alpaca Society.
Oh, I love it. It's brilliant, and I love the yearbooks that they do. It's really high standard.
Men enligt Duncan Puller är det inte för att tidningen bara stryker sina läsare med hårs. Alpaca Magazine har publicerat kontroversiella artiklar och stött på motstånd från medlemmar och annonsörer.
In the alpaca world there is in the UK anyway, there's a certain sort of divide about whether or not it's right to eat alpaca meat.
En vattendelare var artikeln om huruvida man borde äta alpackor eller inte. Vissa ser dem som fullvärdiga familjemedlemmar, andra ser dem som boskap. I länder som Peru är det inte kontroversiellt alls att äta alpackor, men texterna fick ändå konsekvenser för tidningen.
Well, when we the last time we talked about it in the magazine, we had one or two people who are advertisers in the magazine who withdrew their advert and told me in a fairly direct way they weren't going to be publishing further adverts if that's what content we were going to have. So yeah.
Och även här på mässan i Telford går åsikterna isär.
You know, as long as they are farmed ethically and have a good life, then I actually don't have a problem with it.
Medan andra inte tycker att tama alpackor behöver kastas in i näringskedjan.
I wouldn't want to eat my alpacas.
I ett av stånden träffar jag Isabel. Hon äger en liten alpackagård i Essex i sydöstra England.
Personally, I think there's no harm at all in doing it. I know of people who have built up a very good business on the basis of that.
Hon skulle inte vilja äta sina egna alpackor, men ser inget problem med att de äts upp när de dör. Och hon tycker att det är viktigt att tidningen tar upp kontroversiella frågor också.
It's all part of the industry and it needs to be talked about and it needs to be publicized for people to then make up their own opinion about it, you know, regardless of whether they're for or against it. And I find it so important that the magazine shows all those viewpoints and not just, you know, the hunky-dory little happy perspective, but there's more to it, you know.
Även om Duncan och resten av redaktionen stundtals kämpar med samma problem som andra redaktioner runt om i världen och får tidningen att gå ihop ekonomiskt, är det konstant förnyelse han ser som den största utmaningen.
It is finding fresh ways of presenting the same sort of ideas because there's only a fairly limited palette, if you like. And that's partly about keeping an eye on new developments and finding new voices to talk about what's going on.
Duncan erkänner att det inte finns någon särskilt sentimental anledning till varför han tog jobbet som CEO för den brittiska alpackaföreningen. Han hade jobbat med boskap tidigare och när föreningen annonserade om en tjänst sökte han jobbet och fick det. Men alpackorna har växt på honom. Mycket. Och det finns nu en sak Duncan aldrig tröttnar på. Att se små alpackor skutta omkring på ett fält.
I was on a farm a few years ago during the birthing season and just seeing a dozen young alpacas playing in a paddock, running around chasing each other in the sunshine, just lifts the human spirit.
Och innan jag lämnar honom, Telford och 600 av Storbritanniens mest glamorösa alpackor, ber jag Duncan att sätta en rubrik på sin upplevelse av mässan.
terror. No, as the organizer of the whole show, it's all about, is it running smoothly? Is it going okay? But, you know, the headline is, so far, so good.
Och nu ska vi djupdyka i arkivet där reporter Robin Jonsson har hittat mystiska väsen, antika bildmanipulationer och en finurlig man från Frankfurt.
I början av 90-talet började en rad mystiska rykten att dyka upp runt om i Sverige. Det tisslas och tasslas på mellanstadieskolor, äldreboenden och arbetsplatser. Berättelser om utomjordingar, vampyrer och grottmänniskor. Gränsen mellan det verkliga och det paranormala suddas allt mer ut. Och det spöklika är att ryktena inte kommer från någons mun. Det har stått i tidningen.
Livrädd trädgårdsmästare förföljs av utomjording. En rymdvarelse våldförde sig på min grästrimmare.
Det sker månad efter månad.
Amerikas dolda skam. Nyfödda bebisar smugglas in i USA i vattenmeloner.
Oavsett årstid.
Vaxdockan av Hitler gråter riktiga tårar.
Och alla berättelser kommer från samma tidning. Från en liten redaktion i Haninge utanför Stockholm sipprar makabra historier ut. Den ena galnare än den andra. Tidningen, som snart kommer att få kultstatus, heter En dingdingvärld. Berättelsen om en dingdingvärld börjar redan på 60-talet med en finurlig man från Frankfurt.
Det finns ett uttryck på tyska som heter der Ruf des Nordens. Det är alltså vissa människor har en Nordens kallelse. Alltså de drabbas av någon slags vanvett.
Mannen heter Hans Hattvig. Och Hans är helt besatt av Sverige.
Jag blev så fascinerad som många av mina landsmän att av det svenska landskapet, de svenska blondinerna och allt sånt där, va? Så den kombination svenska blondiner, svensk landskap, svensk kultur, allt det där, det var ju det som lockade mig till Sverige.
Han är grafisk designer i grunden och ett av hans första jobb blev på tidningen Piff, Paff och Raff. En behändig porrtidning i fickformat.
Man kunde smyga med den här format, med den här tidningen som har ett litet format. Den kunde man bara stoppa in i bakfickan och sånt där.
Men det dröjer inte länge innan Hans Hattvig kommer in på popkulturella ungdomstidningar. Han börjar på tidningen Tiffany och startar sen Poster och OK. Allihop blir omedelbara succéer. Och en stor del av arbetet med poptidningarna innefattar att besöka några av Stockholms fotografiska bildbyråer.
Och då var det upp till mig helt enkelt att plöja igenom de här tusentals med bilder och plocka till med det som jag tyckte var gångbart, va?
Bland fotografierna på Madonna, Michael Jackson och Samantha Fox upptäcker Hans en udda bildkategori. Bilderna hör främst till skruvade reportage i tidningen Weekly World News från USA.
Och då hittade jag många sådana här märkliga, kuriosa bilder. Va? Mannen med världens längsta skägg eller kvinnan med tre bröst och sådana saker. Och då tänkte jag, men gud, där borde man göra någonting. Blanda det äkta med det oäkta eller det fejkade med det äkta.
En lampa tänds hos Hans Hattvig. En skämttidning med nyheter så bizarra att de kanske kan vara sanna. Året är 1992 när tidskriften En dingdingvärld blir till. De stora förläggarna tror först inte på Hans idé och därför betalar han för de tre första numren själv. Namnet tar han från komedifilmen It's a Mad, 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 Mad World från 1963.
Vad är det du ser?
Alltså här, på den första då ser man en slags Dracula-figur med förfärliga huggtänder och sånt där. Och så har man en rubrik här. Skytten har mördats och vampyr Dracula lever, bildreportage. Och så har man lite andra rubriker. Man ska inte ha mer än max 3-4 rubriker eller underrubriker. Och där står det, Rachel höll på att bli tokigt. Hon har smaklökarna under fötterna till exempel. Men det är så galet. Eller nunna blev magdansös, va? Alltså det är sådana saker som är så absurd.
Tidningen blir en succé direkt. Han anlitar några frilansare för att översätta artiklarna från Weekly World News och tidningen får snabbt kultstatus i Sverige. Han designar hela tidningen själv. Och vissa teman är ständigt återkommande. Till exempel att Elvis lever.
Det hör nästan till vårt kulturella arv att vissa saker de pratar man väldigt mycket om och fantiserar mycket om. Och det är Elvis och det är UFOs och sånt där.
Han bestämmer sig tidigt för att ha två typer av artiklar. Artiklar i färg och artiklar i svartvitt.
Det som var fejkat, det ska vara svartvitt. För då kunde man lätt manipulera bilderna, man kunde alltså klippa ihop, för att det fanns ingen Photoshop och sånt där. Utan då kunde man klippa ihop svartvitt bilder och göra någon vansinnig story. Va? Och sen på baksidan då hade man de riktiga reportage som, du vet, såna här världsrekord i någonting. Han åt 50 hamburgare eller någonting den stil.
Och tidningen begränsar sig inte till allt mellan himmel och jord. Utomjordingar återfinns i nästan varenda nummer. Suddiga bilder på flygande tefat och människor som förskräckt pekar mot himlen. Men det handlar även om mer blygsamma fenomen. Som mannen som har fastnat i en gäspning.
De enkla grejerna är svårare att skapa. De mest urflipprade grejerna, det kan man, du kan ju hitta på vad fasing som helst. Alltså.
Men trots att det inte står någonstans på omslaget att en dingdingvärld är en skämttidning, tycker Hans Hattvig att det framgår ändå.
Det är självklart, för att man ska ändå underskatta folks intelligens. Folk säger ju att folk är dummare än man tror. Men så är det inte. Folk är smartare än man tror.
En dingdingvärld gavs ut mellan 1992 och år 2000 i Sverige. De sista åren utan Hans Hattvig. Och när vi ses har han med sig ett exemplar. Men märkligt nog är det inte hans egen tidning han har med sig.
Hallå!
Hej!
Det här är Gudrun Sotomayor och Benny Hoss. De har återupplivat tidningen tillsammans med Kai Falmucht, Lorraine Ulfkrok och Renzo Della Gardi. Alla namn är alias. En dingdingvärld har återuppstått som lokaltidning. Ett dingding Göteborg.
Alla vi i tidningen älskar ju en dingdingvärld som barn och tonåringar.
Ja, det var ju också en ganska skrämmande upplevelse.
Varken Gudrun Sotomayor eller Benny Hoss tänkte att artiklarna i den riktiga tidningen var på skämt när de läste dem som barn.
Jag tog mycket på allvar. Jag kunde nog inte riktigt förstå hur att det kunde vara skämt, för det stod ju i den här tidningen och det var bilder och det var, men det här är ju på riktigt. Mm. Men samtidigt så, men kan det verkligen stämma? Fast jag trodde samtidigt kanske lite för mycket på det, ja.
Med Hans Hattvig som ledstjärna börjar det återigen sippra ut makabra reportage om fascinerande karaktärer.
En av mina då personliga favoriter från vårt första nummer då är hälften man, hälften bil, 100% snut.
Vännerna träffas och spånar. Mycket dyker upp bara under blöta kvällar på pubben. Men tidningen har alltid varit ett hobbyprojekt. Och de är noga med att påpeka en sak. Syftet är inte att stjäla Hans Hattvigs idé.
Vi visste inte om han skulle gilla det här överhuvudtaget. Om han skulle känna att vi gjorde någon slags intrång här på hans skapelse. Vi gör det som en hyllning till honom och vi vill inte alls ta heder från Hans Hattvig. Utan det här är snarare som sagt att väcka liv i det här igen.
Men när han kom då till mig och vi snackade. Han hade liksom inte med sig något ex av sin egen tidning. Han hade bara med sig er tidning.
Är det sant?
Va?
Skojar du? Fan vad fett.
Det här är helt otroligt.
Ja, det är otroligt. Det ser ut som helst de andra. Det är väldigt fint att höra på oss där. Verkligen.
Reporter idag var Robin Jonsson och det här var en repris från oss på medierna. Producent var Erik Petersson. Johan Hörnqvist skötte ljudet. Och jag heter Martina Pierro. Glöm inte att följa medierna i SR Play-appen för att aldrig missa när vi släpper nya avsnitt. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.